Den här predikan höll jag igår i Kungsbacka 20 juni 2018. Tyvärr så blev det ingen inspelning. Det blev något fel på den. Så jag får spela in den här predikan i efterhand. Och min överskrift är Guds väg är alltid den bästa. Vi hade möte i söndags här i Göteborg och min predikan hette då Att vandra i umgängelse med Gud. Det var ett av de allra första grundtextorden som jag minns att jag slog upp för många år sedan, i början på 90-talet. Att vandra med Gud eller att vandra i umgängelse med Gud. Och det står bland annat om Noa och Abraham, första Mosebok 6 och 9. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade i umgängelse med Gud. Och första Mosebok 17:1, när Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: Jag är Gud den allsmäktige, vandra inför mig eller vandra i umgängelse med mig och var fullkomlig. Och jag tänkte då, så vill jag också leva. Jag tyckte det var så fint det där sättet, beskrivningen av de här personerna. Ordet här att vandra med eller inför eller att vandra i umgängelse med är chalak på hebreiska. Och chalak betyder att vandra tillsammans, arm i arm, upp och ner, ut och in med någon. Att följa eller att gå. Det betyder helt enkelt att man går tillsammans överallt. Att vandra med Gud var han än leder. Och det kan gälla relationer, det kan gälla kristen gemenskap, arbete, bostad, hobby eller intresse. Ja, alla områden i livet. För Gud vill ju leda och vara med oss i hela våra liv. Man kan säga att det leder bort från vårt eget herradöme och in under Jesu herradöme. Och vi människor kan vara ganska grymma mot oss själva. Många skadar sig själva medvetet idag, särskilt ungdomar. Men att komma in under Jesu herradöme, herravälde, det är att komma in under ett herravälde av frid och ljus, kärlek, nåd och sanning. Att Guds vilja har framgång i våra liv på det här sättet, när vi vandrar med honom, det hör ihop med att vara fullkomlig, läste vi. Och det är ju ett ord som kanske ger oss lite hicka, men för att förstå innebörden så går vi till Nya testamentet. För vi vet ju att det är bara Gud som är fullkomlig. Men vår del, vad innebär det då när Gud uppmanar till det, att vara fullkomlig? Kolosserbrevet 1 och 27 och 28. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i er, härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Och ordet här fullkomlig, det är detsamma som motsvarar det som står i Gamla testamentet. På grekiska i Nya testamentet är det teleios. Och det innebär att vara helt uppfylld av Guds vilja. Jag tar det sammanfattningsvis här utifrån vad ordet betyder. Och då är ju vår bön: visa mig Herre din väg, ske din vilja i mitt liv, forma mig och led mig i din plan. Teleios innebär också att vara hängiven Jesus. Något som är helt och fullt och odelat betyder det. Och det beskriver ju hängivenhet och överlåtelse. Att bli fullvuxen betyder också teleios. Det talar om andlig mognad och fasthet i tron. Och det betyder också ett tillstånd av förberedelser eller beredskap för det som ligger framför. Detta är ju sådant som Gud gör och vill göra i våra liv. Teleios kommer från ordet telos, som betyder slut, ände, syfte och mål. Att komma till sitt slut, kan man ju säga, det är helt enkelt att ge upp sina egna planer för Guds plan. Guds väg är alltid den bästa. Men det kan vara svårt att acceptera Guds vilja om den går tvärs emot det vi hade tänkt. eller när vi möter omständigheter som vi inte hade räknat med. Om vi ber ske din vilja med hjärtat, då gäller det att vi inte har några undantag. Åh, Herre, ske din vilja, bara du inte säger att jag ska... Eller ske din vilja, bara du inte vill att jag ska... Det är spännande att vandra med Gud i umgängelse med honom. När jag ser tillbaka kan jag konstatera att ibland har Gud lett oss på märkliga sätt, på övernaturliga sätt, och profetiska löften har gått exakt i uppfyllelse. Och ibland har vi stått i omöjliga situationer, men Gud har öppnat en väg. Ibland har han lett oss väldigt naturligt genom omständigheter. Och då tänker jag på ett exempel från sommaren 1992. Jag hade flera önskedrömmar i tonåren. En av dem var att någon gång i livet gå en bibelskola. Och den önskan hade jag glömt bort under många år när jag gick mina egna vägar. Men den där sommaren 92 upplevde jag att det var dags och att det var Gud som påminde mig om det. Jag ville gärna gå på UMUs bibelskola på Restenäs. Där hade jag hälsat på kompisar som gått och tyckte att det verkade bra. Men det kostade en hel del. Det fanns ett annat alternativ och det var att gå på ABC bibelskola i Saronkyrkan i Göteborg. Och det här blev ett velande fram och tillbaka vilket jag skulle välja. Tills en dag när jag insåg att det var ganska klart. För att gå på UMU måste jag ta studielån, hyra ut min lägenhet och det innebar en hel del fixande. Och jag hade inte fått något som helst tecken från Herren att jag skulle dit. Men om jag valde ABC behövde jag inte ta lån, bara söka bidraget eftersom det var en folkhögskolelinje. Jag hade min lägenhet och kunde jobba nätter ibland på sjukhus som biträde. Cirka 7 kilometer till skolan kunde jag cykla. Och det var ganska givet vilket som var rätt i det här fallet. Varför krångla till det? Ja, det kan man ju undra och så kanske vi gör ibland. Det gjorde jag vid det här tillfället. I Saronkyrkans bibelskola gick en annan bibelskoleelev som hette Jan Olin. Det var en ny bekantskap för mig. Janne hade sökt in till bibelskola Väst i Smyrnakyrkan. Men han kom inte in eftersom det var så många som sökte. Janne blev helt ställd och väldigt snopen eftersom han var helt inriktad på att gå där. Och han bodde ganska nära Saronkyrkan och en dag träffade han en man där som han kände lite grann. Och den här mannen sa, men det är klart att du ska gå på bibelskolan här i Saronkyrkan. Och så blev det. Efteråt tänker man så lätt man kunde ha hamnat fel och krångla till alltihopa. Men Gud var mäktig att leda våra steg och föra samman våra vägar till det han hade tänkt i sin plan. Jag visste att Gud hade en man för mig. Det hade jag fått väldigt starkt i bön. Att vi har samma kallelse och att vi skulle tjäna sida vid sida. Tjäna Herren sida vid sida. Men jag tyckte förstås att nu var det inte alls läge. För nu var jag ju from och hängiven här och jag skulle bara studera Bibeln ett helt år. Men i vilket fall var detta vad Gud hade tänkt att föra samman då genom mig. Och det som han hade talat har gått i bokstavlig och exakt uppfyllelse. För vi har tjänat Gud sida vid sida i många år. Sen det året faktiskt, för vi gifte oss under tiden på bibelskolan. Och vi har tjänat Herren sida vid sida sedan dess. Oftast har Guds ande inspirerat oss att hjärtat brinner för det han leder in i. Men det har också hänt att han har öppnat en väg som jag inte ville. Vi kan vara lika tvärsäkra som Petrus. Jag ska alltid följa dig Jesus, var du än går. Jag kommer aldrig att svika dig. Men kanske tvingas inse att bekännelsen och överlåtelsen behöver bli både djupare och fastare. I Matteus 26 och 33, där läser vi att Petrus svarade Jesus. Även om alla andra överger dig, så ska inte jag göra det. Och i Lukas 22 och 33, där står det att Petrus också sa, Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Om vi inte hade känt det fortsättningen här, då kanske vi hade sagt: åh, vilka fina ord, Petrus. Wow, vilken stark tro du har. Och vilken uppmuntran för Jesus. Men så fortsätter vi att läsa vad Jesus sa till Petrus. Amen, säger jag dig. Denna natt, innan tuppen gal, ska du 3 gånger förneka mig. Men Petrus försäkrade ännu ivrare: om jag än måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Jesus visste vad som fanns i Simon Petrus hjärta. Hans höga bekännelse innehöll inte enbart tro och Guds tillit, utan också en hel del självtillit. Hur ska vi inse vad som finns i våra hjärtan? Jo, Gud ställer oss inför olika prövningar och val. Och vi läser från Jakobs brev kapitel 1 och vers 2. Räkna det som största glädje, mina bröder och systrar, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Här är ordet peirasmos på grekiska, och det betyder att både Gud och djävulen är inblandade. Jag kommer att förklara det senare. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, här är ett annat ord som heter dokimion, och här är bara Gud inblandad, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga. Här kommer vi tillbaka till ordet teleios igen. Fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han ska få den. Vilket löfte vi har där. Det här löftet är ett generellt löfte som gäller alla troende. Att vi får be Gud om vishet. Det stod ju här att tron sätts på prov. Och jag sa där att här är bara Gud inblandad, här är bara Gud som prövar. Och det betyder att Gud prövar för att få fram det goda i våra liv och rensa bort det som är skräp. Så stod det också att vi råkar ut för alla möjliga prövningar. Och här är det andra ordet som betyder både frestelse och prövning. Här är det motivet bakom som avgör vem som prövar. Djävulen frestar, men Gud prövar. Gud är god, men djävulen är ond. Djävulen frestar för att få dig att synda emot Gud, för han vill förstöra din gudsrelation. Gud prövar för att du ska mogna andligt och bli det han har skapat dig till. Vi fortsätter i vers 12 i Jakobs brev. Salig är den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov, och här är ordet, det ordet som innebär att det här är Gud som har prövat och segrat i ditt liv, skall han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frestas ska säga: det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Frestelsen, alltså, där ligger djävulen bakom. Aldrig Gud. Och det är samma ord på Erasmus. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Det börjar alltså i tanken som leder till handling, om man när den här tanken. Och man fortsätter att medvetet leva i den här synden mot bättre vetande, så leder det till andlig död. Jesus sa något mer till Petrus i det här sammanhanget, som vi läser i Lukas 22 och 31. Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Sållning, att sålla som vete, sa Jesus här. Och det var tydligen så att säden rensades i 3 steg på den här tiden. Det första var tröskningen, när man skiljer kärnan från stråna, så att säga. Det andra var kastskovel. Och vi var på semester på ön Paros i Grekland en gång. Vi hyrde en bil och åkte omkring på ön. Och vid en lantgård så såg vi en bonde som stod på en rund tröskplats. Han hade en stor gaffel, eller vad man säger, en kastskovel alltså. Som han slängde upp säden i luften med så att vinden förde bort agnarna. Vi var tvungna att stanna och fota det där, för vi sa, oj, det är som Bibelns tid. Det är ju inget som man ser ofta precis. I Lukas 3 och 17, där läste vi att Johannes Döparen sa om Jesus. Han har sin kastskovel i handen, ty han vill noga rensa sin loge och samla vetet i sin lada. Jesus, han skilde ju agnar från vetet. Agnar är innehållslösa och därför värdelösa och väger lätt. Men vetet, det är värdefullt. Det har innehåll och en viss tyngd, kan man säga. Guds härlighet, ordet härlighet, kavod på hebreiska, betyder tyngd för sitt höga värde. Och vi läser i Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Och vi läser i andra sammanhang att Jesus är Guds härlighet. Med Jesus i ditt hjärta får du ditt rätta värde som människa. När Guds vilja får framgång i våra liv, då får vi vårt rätta värde och vår rätta identitet. Förakt för Gud betyder att göra Gud lätt. Att anse att Guds ord väger lätt, det är att förakta. Då lever man i en lögn. Den tredje rensningen här, det var sållning. Och det är den sista och finaste rensningen då tron prövas för att bli hållbar och fast och äkta. Skräpet som har följt med ska rensas bort. Och det kan vara en ganska omskakande procedur det här. För Simon Petrus var det mycket omskakande. Men Gud tillåter att vi går igenom sållningen för att bli av med skräpet i våra liv. Jesus sa något mer till Petrus. Han sa, jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Det väntade ett uppdrag längre fram på vägen för Petrus som Gud hade bestämt. Och jag tycker det är så underbart att läsa att samma man, samma Petrus, skrev senare i livet sina två brev. Och vi läser i första Petrusbrevet kapitel 1 och vers 5. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Då det nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Och det är det vi brukar kalla för slutfrälsning. Det finns alltså något som är evigt och större och bättre och värdefullare och underbarare och allt vi kan komma på. En guld och allt det vi kan vinna i den här världen som ändå bara är tillfälligt och förgår. Och det som är så stort, det är att leva med Jesus och följa honom. Att gå på Guds väg, var han än leder. Vad är det som säger att du kommer att följa Jesus hela vägen? Jo, därför att du älskar Jesus, om du har gett honom ditt hjärta och ditt liv. Du älskar för att han har älskat dig först och han har utgjutit sin kärlek i ditt hjärta. Och han har bett för dig. Precis som han bad för Petrus, så läser vi Johannes 17:20, där Jesus bad till Fadern. Men inte bara för dem ber jag, då gällde det lärjungarna som följde honom då, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Och budskapet, evangeliet om Jesus, har gått vidare i generation efter generation efter generation ut över världen. Och det här gäller ju inte bara dåtid och nutid, utan också framtid. De som kommer att tro längre fram. Och här kan din son eller dotter vara inräknad, din syster och bror, föräldrar och andra släktingar, vänner, grannar, kompisar, arbetskamrater, också ovänner och fiender om man har det. Ja, det kan komma många överraskningar på vandringen med Jesus. Fortsätt vandra i umgängelse med honom. Amen.